Den text som Erika läste var hämtad ifrån Petrus predikan, lärjungen Petrus. Han predikade för hedningar, sådana som du och jag. Han förkunnar evangeliet. Och det leder till att evangeliet nås till hedningarna. Och därför är vi här. En kort sammanfattning kan man säga. I sin predikan säger Petrus att Jesus är den som ska döma levande och döda. Just det här ordet återfinns också i den apostoliska trosbekännelsen. Där det står att Jesus ska komma tillbaka och han ska döma levande och döda. Så det är alltså apostlarnas eget vittnesbörd. Och därför har den kristna kyrkan i alla tider förkunnat detta om Jesus. Den Jesus som vi läser vandrar omkring i evangelierna. Han upprättade människor, han botade de sjuka. Han drev ut onda andar, han uppväckte döda. Han visade allt på att Guds rike var där. Det är den Jesus som en dag ska komma tillbaka för att helt och fullt upprätta sitt rike. Att påstå att Jesus är domaren, att han är den som har rätt att döma, det är verkligen att sticka ut i dagens Sverige och påstå någonting sånt om Gud, att Gud ska döma. Den här predikan idag utifrån den här texten och texter i skriften är ett närgånget budskap i högsta grad. Därför att Jesus är Herre. Det betyder att det här blir närgånget för varje människa. Oavsett vad man tycker om Gud. Jesus är Herre. Bibeln säger att alla knän en dag ska böjas inför honom. Knän ska böjas av dem som älskar honom. Knän ska också böjas av dem som har förnekat honom. Knän ska böjas också av dem som har spottat på honom. Samtidigt är budskapet om att Jesus är domaren ett befriande budskap. Därför det handlar om att Jesus Kristus har dött och uppstått. Jesus Kristus dog och uppstod för att du skulle gå fri. Och talet om Jesu återkomst är ett hoppets budskap. Vi lever i en värld av oro, av lidande, av ondska. Det är ett hoppets budskap att Gud inte är likgiltig. Om inte Gud en dag ska döma, då är Gud likgiltig. Det första, ett närgånget budskap. Generellt sett i Sverige är människor likgiltiga inför Gud. Men det betyder inte att människor kan åsidosätta Gud. Människor lever som om de inte står ansvariga inför Gud. Hur kan en Gud ha någonting att säga om mitt liv? Hur jag lever, vilka värderingar jag har. Ändå, oavsett vad människor anser om Jesus, så har han rätten att tala in i våra liv. Så fort en kristen sticker ut hakan i Sverige och säger något om Gud, säger något om att vi behöver vända om till Gud, då blir det ett fasligt liv i media och överallt. Det är inte politiskt korrekt i Sverige att säga att synd skiljer en människa åt från Gud. Det är anstötligt för den moderna människan. Men tänk er om en läkare vet vilken behandling som behövs men inte säger någonting. Vad tycker vi om en sån läkare? Om det är en sjukdom som leder till död, men om en läkare vet vad botemedlet är och ändå inte säger någonting. Människor utanför kyrkan De kräver, i min erfarenhet, att vi som kyrka, som Kristi kyrka, ska stå för det som är sanning. Att vi står för det som är rättvisa. Att vi står för det som är rättfärdigt. Även om det innebär att det är obekväma sanningar. Jesus säger så här om sina efterföljare. Ni är jordens salt, Matteus 5. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Jag överdriver inte då jag säger att Sverige befinner sig på kollisionskurs med Gud. Det är ett andligt förfall. Det är det mest allvarliga. Det är det andliga förfallet. Och det i sin tur leder till ett moraliskt förfall. Men det är också illa ställt i svensk kristenhet. Därför att samhället är en avspegling av hur det är ställt med Guds församling. Det här tycker vi inte om att höra. Men det här är vad Bibeln säger. Likväl kommer Jesus till varje människa. Han kommer till den mest inbitna ateisten så att den människan blir oroad av den helige ande. En oro som Guds ande ger. En oro som ska leda en människa till Gud. Och bli försonad med Gud. Få frid med Gud. Därför är det djupt tragiskt att inte korset predikas i Sverige. Det är tragiskt idag. I många kyrkor idag så håller man predikningar som inte alls handlar om att Jesus en dag ska komma för att döma. Betyder inte Jesu död på korset någonting? Är vi likgiltiga inför vad hans död betyder? Lyssna till Jesu ord i Johannes 12 och 48. Jesus säger, den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig. Det ord jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Alltså vad gör vi när vi förkastar Jesus? Vad gör vi med korset? Det är som att spotta på Jesus. Det är som att säga till Gud, du behövs inte. Det här är ett närgånget budskap till mig som förkunnar Guds ord. Till alla som förkunnar Guds ord. Men till hela Kristi kyrka. Evangeliet är det som förvandlar människors liv. En konfirmand utbrister i torsdags. Men så här illa är det väl inte? Vi talar om Johannes döparen i torsdags. En Guds profet som skulle bana väg för Messias, för Jesus. Och han predikade omvändelse för Israels folk. De skulle vända om från sina synder. För att förbereda sig för att ta emot Messias. Och Johannes döparen, han... Jag vet inte om vi skulle släppa in Johannes döparen i kyrkan och predika. Han målar i oerhörda färger om människans synd inför Gud och behovet av omvändelse. Och jag målar det i ganska mörka färger. Det mörka som finns i våra liv. Att utan Jesus och utan hans förvandlande nåd så är det kört. Det är kört för dig utan Jesus. Vi är faktiskt inte verklighetsförankrade om vi inte talar vad synd är och vad synd har för konsekvenser. Vi måste förkunna korset. Därför att det är vårt enda hopp. Det är pastor Kristus enda hopp. Det är ditt enda hopp. Det är tydligt i Bibeln att vi ska alla avlägga räkenskap inför Gud. Om vi återvänder till texten som Erika läste, så står det så här. Att han befallde oss att predika för folket. Om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Det här blir ett närgånget budskap. Därför att mitt ställningstagande inför Jesus här påverkar hela evigheten. Det är inte mina ord. Det är Guds ord som säger det. På domens dag ska allt komma i ljuset. Både det som är gott och det som är ont. Och Bibeln säger tydligt att det finns ingen invändning mot Guds dom. Gud dömer rättvist. Han känner hjärtats uppsåt och tankar, står det i skriften. Jesus är den som känner allt. Därför kan man inte säga till Gud: Gud, om du bara visste hur svårt jag har haft i livet, då skulle du förstå. Han vet allt. Allt av synd, allt av lidande, allt har han burit i sin kropp upp på korset. Han gjorde det för att du och jag skulle gå fria från domen. En av de texter som läses i en del kyrkor idag är Matteus 25. Där Jesus tydligt säger att det är en aktiv tro som leder till friheten på domens dag. En aktiv tro. Det är inte läpparnas bekännelse, utan det är aktiv tro. Jesus säger så här: jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. En aktiv tro i kärlek. Vem kommer till himlen? Egentligen ett ganska enkelt svar. Den som älskar Jesus kommer att vara i himlen. Himlen handlar om Guds vilja. Det intressanta när Jesus ska beskriva Guds rike, så säger han till i en liknelse, sen till tjänarna i liknelsen, att de ska gå ut på gator och torg och hämta alla. Alla sargade, lytta. Alla. Hans kärlek förvandlar. Den som älskar Jesus kommer en dag att vara tillsammans med honom i himlen. Därför är det här ett befriande budskap. De befriande orden är, lyssna: Gud dömde synden i människan i sin son Jesus Kristus. Det står någonting oerhört i andra Korinterbrevet. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Alltså, de här versarna, det skakar om hela världen. Alltså, den helige guden, den gud som inte kan ha med synd att göra, gör det som människan inte kunde göra för att vi skulle få gå fria. Det är det som är domstolsärendet idag. Jesus har gjort allt. Hör vad jag säger. Jesus har gjort allt. När vi skulle sälja vårt hus i Ulricehamn, cirka en månad innan köpet var färdigt, så upptäckte jag, eller det var Camilla, att alla elementen är inte varma. hade vi värmen på övervåningens elementen nere iskalla. Jag blev kallsvettig, förnamnet. Jag vet ingenting om sånt här och jag blev jätteorolig. Vi kan inte sälja ett hus där inte värmesystemet fungerar. Vi försökte få upp värmen genom lite värmeljus och så här, men ju närmare vi kom slutet på november där vi skulle överlåta huset så blev man ju mer kallsvettig. Vad gör man? En god vän till mig i församlingen där kände en rörmokare. Han kommer och tittar på systemet och så säger han så här. Det var jämtäppt av smuts och kalkavlagringar. Det var ett vattenburet system som gjorde att vattnet inte flödade. Det var skit i systemet. Och när han tog bort det, du vet vad, alla elementen var på fullt. Och jag var inte hemma när det skedde. Så när jag kommer hem så är det cirka 30 grader i hela huset i november månad. Vi ska predika korset. Därför att det är Jesu Kristi blod som tvättar oss rena. Lyssna, den som följer Jesus går totalt fri i domen. Hör du vad jag säger? Romarbrevet 8:1. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Vårt verkliga behov, ditt verkliga behov, är syndernas förlåtelse. En okänd person för mig ställde en fråga på kyrkans Facebook i veckan. Vad menas med att Jesus är vår broder? Jag fick chansen att svara vad det innebär. Att han har blivit lik oss i allt. Han vet allt vad vi går igenom, allt. Men han var utan synd. Därför kan han leda oss ut i frihet. Den som följer Jesus går fri. Därför att han har gjort allt. Jag tänkte på den mannen jag besökte i veckan. I en lägenhet i Motala. Ett antal dagar tidigare hade han bett med en av våra unga i församlingen. Jag kom in där. Jag har sett den här mannen flera gånger komma gående på stan. Och jag har lagt märke till honom och känt en nöd över den vilsenhet och den oro som har drivit honom. Och när jag kommer in i lägenheten så är det någonting nytt över honom. Vad är det som är skillnaden? Jesu Kristi frid. Jesu Kristi frid. Våra synder bar han i sin kropp, står det i Bibeln, upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Jesus är vår domare. Han har rätt att döma. Men hans dom innebär frihet. Hans dom innebär frihet. Det är evangeliets budskap också idag. Därför kan du glädja dig över domens dag. När man pratar om Jesu återkomsten, det blir jätterädda. Om den sista tiden. Vet ni vad? Vi lever i den sista tiden. Det har vi gjort sedan Jesus återvände till himlen och den heliga ande kom. Det säger Bibeln är den yttersta tiden. Därför kan vi ju vara överens om att vi har aldrig varit så här nära Jesu återkomst någonsin tidigare. Eller hur? Men med tanke på det jag talat nu om, att hans dom innebär befrielse, så är det en dom att se fram emot. När jag var tonåring, så om man gick på ungdomsmöten, så var det skrämselförkunnelse om Jesu återkomst. Ska vi inte alls befatta oss med. Jag kan höra en mening. Om du lämnar kyrkan nu utan att ha tagit emot Jesus Kristus och så blir du påkörd av en bil på gatan, då hamnar du i helvetet. Vad sa jag för en stund sedan? Vilka är det som ska vara i himlen? De som älskar Jesus. Inte en enda människa ska bli skrämd till gemenskap med Gud. Det står så här i 1 Johannes brev 4:17. Vi är frimodiga på domens dag, står det. Till sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Är du här och är rädd för att Jesus ska komma tillbaka? Jesus vill befria dig från den rädslan. För det är din frihetsdag. Det är din frihetsdag att Jesus ska komma tillbaka. Det sista då. Ett hoppets budskap. Gud är inte likgiltig. Därför ska han döma ondskan. Jesus lovar de som tror på honom. Det står så här i Johannes 12:46. Han säger, jag är ljuset som har kommit till världen för att ingen som tror på honom ska bli kvar i mörkret. Igen. Jag är ljuset som har kommit till världen för att ingen som tror på honom ska bli kvar i mörkret. Det finns många ledare i världshistorien som har lovat oerhört mycket men som inte levt upp till någonting och lämnat sina anhängare övergivna. Det finns diktaturer som utlovar frihet, men det är svält, tortyr och förföljelse. Hur är det med Jesus? Vad som gör att vi kan lita på Jesu ord? Johannes, lärjungen Johannes som har skrivit evangeliet, han var säker på sin sak. Han kunde säga i inledningen i sitt evangelium, ty så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Att det är ett hoppets budskap, ett tecken på det, det är Kristi kyrka över hela jorden. Därför att vi lever i det som är Jesu Kristi uppståndelsekraft. Han har besegrat döden. Han har besegrat synden. Jesu ord att han ska döma, det visar att Gud är sann. Det visar att Gud är rättfärdig, att han är god. Vad är det då Gud, Jesus ska döma till slut? Han ska döma ondskan. Han ska döma orättfärdigheten och gudlösheten. Jag såg ett program för en tid sedan om nazistjägaren Simon Wiesenthal, en jude, som spårade upp och såg till att människor som hade begått fruktansvärda brott i det tredje riket fick ställas inför svar, ställas inför rätta och dömas. En av de mest kända krigsförbrytarna, det var Adolf Eichmann, som under många år levde ett bekymmersfritt liv i Argentina. Han var personligt skyldig till 440 000 människors död. Det vänder ju i oss när det som är ont inte straffas, eller hur? Att Jesus ska döma är upprättelse för de sargade, för de plågade. Lyssna vad som står, ett bibelord kommer också upp där. Ett brutet strå ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Vet du vad? Inte en enda tår har undgått Gud. Inte minsta förtvivlande rop har undgått Gud. Han ska döma. Han ska döma ondskan. Han ska döma orättfärdigheten. Därför jag ska landa i det här. Därför ska vi också ivra efter Jesu återkomst. Ibland kollar jag på film, eller ja, ganska ofta. Har ni sett Sagan om ringen? En del. Det är bra att man vet slutet. Ibland kan man känna så. När Frodo ska ta den här ringen och allt han ställs inför. Och ibland så är det ju, jag tänker på när han möter den stora äckliga spindeln. Kommer du ihåg den scenen? Och han är stort sett död, men hans kompanjon, han hjälper honom. Precis innan slutet och han ska kasta den här ringen i det här eldinfernot i Mordor. Så brottas han, men till slut så slänger han ringen och tappar bort, vad heter ondskefulle Sauron, heter han det? Ja, någonting sånt där. Hans makt blir om intet. Slutet blir bra. Du som längtar efter ett gott slut, längta efter Jesu återkomst. Då han kom första gången, Jesus, då han födde sitt stall i Betlehem, var det inte i ära och prakt, det var utsatthet. Den dag Jesus kommer tillbaka ska alla se. Alla ska se. Och man ska se hans härlighet. Och han kommer tillbaka för att upprätta Guds rike. Han kommer tillbaka för att göra upp med ondskan. Och vet ni vad? Varje gång en människa tar emot Jesus Kristus är det ett steg närmare Jesu återkomst. Varje gång som vi firar nattvard, där vi påminns om vad Jesus har gjort, vi påskyndar hans ankomst. Varje gång vi döper en människa till Jesu Kristi död och uppståndelse, vi påskyndar hans ankomst. Så det här var en predikan om att Jesus är domaren. Han har rätt att döma. Det är ett närgånget budskap. Ett jätteallvarligt budskap. Men det är också ett befriande budskap. Jesus har gjort allt. Det är ett hoppets budskap. Gud är inte likgiltig. Han ska döma ondskan. Och en sista mening. Jag tror att det är till någon här. Var inte rädd. Jesus har besegrat synden för vår skull. Var inte rädd.